Vi får sträcka på ryggen.
Ja, precis. Är du med? Det här är Dubbelliven, podd om hedersrelaterat våld och förtryck av Brottsofferjouren Värmland. Och jag som leder podden heter Asal Narimani. Och idag sitter jag här med vår ordförande Monica Ekström. Och jag är glad att du ville vara med här idag.
Ja, jag är glad att jag får vara med.
Ja, allt bra.
Ja.
Ja. Du är också vice ordförande för Brottsofferjouren Värmland.
Nej, men vi
Nej, Brottsofferjouren Sverige.
Ja.
Precis. Jag tänkte om du ville berätta lite varför du engagerar dig just i Brottsofferjouren. Och jag vet ju också att du brinner för barnrättsfrågor. Och om du vill berätta lite kring det också.
Mm. Ja, att jag engagerar mig här, det var lite nästan utav en slump att jag kom in i just Brottsofferjouren. Det var 2003 som jag då fick frågan om jag kunde tänka mig att vara med i styrelsen här. Och innan dess så hade jag hade varit landstingspolitiker, så jag hade träffat den dåvarande ordförande här och den som då var samordnare på Brottsofferjouren här. Utifrån att de hade märkt då, de hade haft väldigt mycket riktigt unga tjejer som hade varit utsatta för sexuellt våld, alltså grovt sexuellt våld. Och var väldigt bekymrade över det, och naturligtvis då som utav en politiker vill man ha pengar. Och det fick de faktiskt. Och sen så kände jag, liksom, och det här var någon gång 2001 kanske. Och sen kände jag då att det här var viktiga frågor. Och Brottsofferjouren var liksom inte lika känd som kanske kvinnojourerna, men ändå var det delvis samma målgrupp. Och sen så fick jag då frågan om jag ville vara med i styrelsen här 2003. Och hastigt och lustigt så blev jag vald till ordförande. Det var på vägen till det här årsmötet så ringde de upp mig och frågade. För då sa de att för först skulle jag bara sitta i styrelsen, men då... Så det var snabba ryck. Mm. Och jag tackade ja, och det ångrar jag inte. Och sen under de här åren så har det ju skett en enorm utveckling. Och framförallt en kvalitetshöjning skulle jag vilja påstå i hela vår rörelse. Och 2007 kom jag in då som ersättare i förbundsstyrelsen. Och 2009 blev jag vice förbundsordförande.
Mm. Vad gör en ordförande?
Ja, vad gör en ordförande? Det kan man säga. Alltså det är ju på något sätt så... Det är ju styrelsen, hela styrelsen, som ska leda arbetet. Man brukar ju säga att en arbetsgivare ska leda och fördela arbetet. Och lite så är det ju här också. Men samtidigt så tycker ju jag att både styrelsen här och även förbundsstyrelsens viktiga uppdrag, det är ju att vara opinionsbildare. Att kunna påverka beslutsfattare på alla nivåer så att man förbättrar situationen för de vi är till för, nämligen brottsoffer, vittnen och anhöriga. Så det ser jag ju som det absolut viktigaste uppdraget. Eftersom vi ser att det finns stora brister i hela rättskedjan. Mm.
Och det är ju lite vårt uppdrag också. Mm. Att arbeta med att ge information och stöd till personer som är utsatta för brott.
Ja.
Men även vittnen och deras anhöriga. Och vi är ju en ideell organisation också. Mm. Vad innebär det att vara en ideell organisation?
Ja, vi har ju inte de krav på oss, alltså lagstadgade krav som man har om man är en myndighet eller en offentlig verksamhet. Utan vi brukar ju säga då att vi är en idéburen organisation och vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Men jag brukar säga att även om vi är partipolitiskt obundna, det är vi ju, vi tar ju inte ställning för något, så är vi ju väldigt en politisk organisation. Vi driver ju politiska frågor, inte minst inom vårt område av rättsväsendet. Och sen så innebär det ju faktiskt, och det är ju mycket styrelsens arbete, att se till att vi har resurser, pengar. Vi får ju söka pengar från Och då söker ju vi här, söker ju ifrån i första hand ifrån kommunerna, men sen får vi också ett bidrag ifrån Region Värmland. Och på nationell nivå så får vi ju bidrag från Socialstyrelsen och ifrån Brottsoffermyndigheten. Men du ställde också en fråga om det här med barnrätt.
Ja, det gjorde jag. Just
ja. Och det har också sin bärighet lite i mitt politiska uppdrag då, som jag hade för många år sedan. Då jag hade ansvar för barnrättsfrågorna i det som då var landstinget i Värmland. Och det var jag tyckte att det var otroligt givande, och jag kände det som en ynnest att få ha det ansvaret, och det har jag liksom burit med mig. Och sen har jag också varit engagerad i Rädda Barnen. Så det här med barnkonventionen och barnets rättigheter, det har liksom också varit en drivkraft i mitt arbete i brottsofferjouren också. Och det är det ju fortfarande. Och nu är ju barnkonventionen dessutom lag från 1 januari. Och det ställer ju också helt andra krav. Men vi måste ju fortsätta att driva på i den frågan. Och brottsofferjouren på nationell nivå har ju varit en av de organisationerna som har drivit på för att barnkonventionen ska bli lag. Och en annan fråga som vi har drivit på är ju att barn som bevittnat våld ska få bli egna målsäganden. Idag är de ju inte det. Mm. Och nu finns det ju möjlighet till det. Det finns ju ett förslag om det.
Ja. Och det märks ju också tydligt i vårt arbete hur ni som styrelse styr vårt arbete, just det här med barnrätt och så, att det alltid finns med i arbetet. För oss då, som samordnare, men också bland stödjarna, att vi försöker sprida det, att vi alltid ska tänka och fråga om barnen. Så att det är ju väldigt bra
att ha med
det och inte glömma bort. Och det är ju, tänker jag också, en del i vårt arbete att vi ofta jobbar och har med tänket kring den målgruppen som kanske inte kan föra sin egen talan. Och det är ju också den här målgruppen som vi pratar om, ska prata om idag. Ja. De som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Att vi jobbar extra med vissa målgrupper. Sen så har vi ju många ideella stödpersoner hos oss. Som vi utbildar, och är jätteglada för att man vill vara ideell.
Ja, absolut.
Och stötta våldsutsatta. Och det som är mycket arbetet är ju kring polisanmälan. Många har frågor kring hur det går till och vad som händer efter en polisanmälan. Och att vi kan vara med och stötta när det är rättegång, och också hjälpa till med när det är frågor om ersättning och så. Jag ska också säga att den här podden riktar sig främst till personer som är mellan 13 och 26 år. Men såklart så vill vi att alla ska lyssna och lära, och också lära känna våran organisation och vad vi kan hjälpa och stötta i, och hur vi jobbar helt enkelt. Varför har vi den här podden då?
Ja. Det var ju din idé, alltså.
Ja. Nej, men det är ju jätteroligt sätt
att
försöka nå ut.
Ja, för det är ju så, vi har ju hela tiden så funderar vi på hur vi ska kunna nå olika grupper. Och vi använder ju, olika verktyg. Vi annonserar i tidningarna, vi har ju såna här pluggannonser, och i sociala medier använder vi oss av, och vi har haft radioreklam. Och sen nu då, den här podden, just som vänder sig då till, framförallt då, precis som du säger, till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Och det känns ju väldigt bra, tycker jag då, som ordförande, att vi har kommit så här långt, så att vi nu har den här.
Och vi tror också att det är enda podden som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Och sen att dels att vi får styra lite och berätta om våran organisation och så, men också att vara en röst för dem som är utsatta, och man är välkommen att höra av sig till oss om man vill berätta sin berättelse. Och man kan vara anonym, och så ta gärna kontakt med oss om du är intresserad.
Och jag tänker också att eftersom den vänder sig från 13 år, så är det ju, om vi kopplar det till barnkonventionen, tänker jag, För att så det som vi pratar väldigt mycket om, så är det ju att barnkonventionen, den gäller ju för alla barn. Mm. Och det som jag tycker är viktigt att man ser på där, det är ju att man inte rycker loss enskilda artiklar, utan man ser barnkonventionen som en helhet. Och jag tänker att så som det ser ut idag så gäller ju inte barnkonventionen för alla barn.
Nej.
Mm. Och där har ju vi ett uppdrag, känner jag, att försöka påverka beslutsfattare i det här.
Och det som vi också vill lyfta fram, det är ju att Brottsofferjouren Sverige och även vi är ju väldigt tydliga i just den här frågan när det gäller hedersrelaterat våld. Mm. Och tänker jag har tagit ställning kring den här frågan och stå på barnen och ungdomarnas sida.
Absolut.
Och det märks ju väldigt tydligt i våran bok som kom ut för några år sedan.
Mm.
Som också har spridits över hela landet, och det är många som använder den som utbildningsmaterial och så. Du nämnde opinionsbildning, och det är ju en stor del i vårt arbete också när det gäller den här frågan. Vad gör vi? Vi skriver artiklar och vi är med i radio.
Ja. Det gör vi. Och på sociala medier. Mm.
Ja.
Men sen är det ju också så att vi försöker påverka, alltså de som bestämmer i samhället. Alltså vi har ju haft möten med både beslutsfattare och med skolledningar, socialtjänst inte minst, just för att försöka driva på den här frågan. Mm. Därför att det är väldigt svårt, och ibland känner man att det blir väldigt känsligt. Mm. Att man vågar inte ta ställning för de här barnen och ungdomarna riktigt fullt ut.
Och ofta är det ju så att vi brukar också uppmärksamma att det är snart är sommarlov.
Mm.
Och att det är många barn och unga som är oroliga för vad som händer under lovet. Och att man är hemma under en längre tid. Och det gäller ju inte bara den här målgruppen, utan det är ju många barn som inte tycker att det är så roligt med sommarlov.
Nej,
och längre lov och är väldigt oroliga och så. Och att vi försöker då uppmärksamma skolpersonal, men också grannar och vänner till familjer och så, att man ska vara extra uppmärksam. Och också våga anmäla.
Mm. Och där är vi också väldigt tydliga med det här att hellre en orosanmälan för mycket än en för lite.
Jag tänker egentligen våga fråga. Fråga det här barnet som ser ut att inte må så bra, hur det är och så. För det gör väldigt mycket. Och det är ju någonting som de som jag möter och pratar med ofta nämner. Att men det var den här som frågade mig. De kommer ihåg vem det var som frågade och hur liksom, den processen gick från att ingen liksom, verkar bry sig eller se dem till att det kommer en person som säger hej liksom, i korridoren, och det råkar vara en lärare, och sen liksom, så börjar man själv förstå sin egen situation.
Mm. Och det gäller ju alla barn som är utsatta på olika sätt, oavsett vad det handlar om. Eller det kan ju handla om att man lever i en familj där det psykisk ohälsa eller missbruk, så det är ju, barna uttrycker ju samma sak, att det var den där personen.
Precis. Och vi har ju en kampanj tillsammans med Länsstyrelsen Värmland som vi har döpt till Bortförd, och det handlar väldigt mycket om att man ska våga vara den personen som frågar, att man ska inte vara rädd, och man ska liksom ha öppna ögon, eller vad man ska säga, och kunna se. Och det finns liksom stöd att få både för det här barnet och ungdomen, men också som pedagog eller en vanlig människa som liksom vågar.
För det tror jag också är viktigt, att man känner att som vuxen då, pedagog eller någon annan personal, att man känner att man inte är ensam i det här, utan man också får stöd i sitt agerande. Just utifrån att vi vet att det här är så känsligt också. Mm.
Och just det här med Bortfört kommer vi att prata om i nästa avsnitt, tror jag det kommer att bli. Så då får ni fortsätta lyssna. sen så har vi ju också, vi brukar ha en stor konferens eller något liknande i januari i samband med minnesdagen av mordet på Fadime. Och det gör vi tillsammans med massa olika organisationer. Men främst är Glöm aldrig Pela och Fadime-föreningen som är liksom den stora organisationen som man samarbetar med. Och jag tror att i Värmland är det väl oftast brottsofferjouren som är den som brukar arrangera. Ja, det blir väl oftast en konferens som brukar vara väldigt populärt.
Ja,
för många
absolut.
Som är intresserade och vill lära sig mer, och det är ju väldigt positivt. Jag skickar gärna in era synpunkter till oss. Vi vill veta vad ni tycker, ni som lyssnar. Och sprid gärna också podden i era kanaler. Vill du säga någonting mer, Monica, innan vi
Nej, men just det här också att man inte ska dra sig för att höra av sig. Och vi har ju den att man behöver ju inte ens säga vad man heter. Man kan ju vara anonym, man behöver inte ha polisanmält innan man söker sig till oss. Utan vi försöker att hjälpa till och anpassa stödet utifrån den som söker stöd och hjälp. Och det tycker jag känns väldigt bra att det är på det viset. Så vår verksamhet är ju en lågtröskelverksamhet. Man ska känna att man alltid är välkommen att höra av sig hit.
Tack Monica för att du ville vara med.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack Rasmus för att du skötte tekniken åt oss. Och tack så mycket till Skandia Idéer för livet för att vi fick möjlighet att spela in den här podden. Ja, vi hoppas att ni fortsätter lyssna på oss.
Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få sin familj och det liv hon önskar sig.